I den här podden så kommer vi intervjua Sveriges bästa mäklare. Där de får tre olika frågeställningar där de ska ha svar på tal. Så nu ska vi lyssna om de har det. Svar på tal. Hej Filip!
Tjena!
Här sitter vi på fastighetsbyrån i Vasastan.
Jajamän.
Ja, det är Vasastan och Kungsholmen som du har, va?
Stämmer bra. Alldeles strax Hagastan också. Jag öppnar den 1 mars så det är premiär för tredje alldeles strax.
Stort grattis får man ju säga.
Härligt.
Men du, när tog du din regg?
Jag tog min regg 2007 blir det nu.
2007. Och sen så är du franchisetagare idag.
Stämmer bra.
Och när, vad omsatte du ditt första helår, måste jag fråga såklart.
Som mäklare då antar jag.
Som mäklare.
Ja. 2007, tufft år tyckte jag själv som alla andra. Första tre månaderna noll i omsättning. Svettigt, det är en historia i sig. Men efter det summerade året på 3 miljoner mitt första år då.
Ja, det är bra.
Ja, speciellt då skulle
på
jag säga.
På den tiden, ja.
Ja, speciellt då. Och sen har jag rekordet precis under 6 miljoner en gång i tiden. Liksom, innan det var dags för annat.
Fotade du lägenheten själv på den tiden?
Helt ärligt, första halvåret ja. Men en av grejerna var att liksom försöka få tiden att räcka var ju bland annat att börja jobba med fotograf och lite annat. Liksom.
Exakt. Det var då ni revolutionerade fotografbranschen i mäklarbranschen.
Eller hur?
Hörru du, när blev du franchisetagare?
2011.
2011, vilket kontor då?
Då var det Vasastan.
Vasastan. Och när blev det Kungsholmen också?
Kungsholmen var för ganska exakt 3 år sedan.
Okej, okay, spännande. Jo. Och du är ju den enda inom byrån som har blivit årets kontor 2 gånger.
Ja, det vart ju så. Ja. Så det är trevligt.
Vilken var det första gången du blev årets kontor?
Först var det 2014. Ja. Årets kontor och det var overkligt och vi var så jävla taggade.
Aha.
Och sen när vi står på scen där så liksom kläcktes en idé som alla tyckte att man hade hybris när man sa då.
Aha.
Ingen har tagit det förut, ska vi ta det igen?
Ja,
så snyggt. Där började liksom planen för andra gången.
Ja, och det blev en andra gång.
Ja, nu har det blivit en andra gång, så det är kul att kunna säga det i alla
fall. Och det var år 2021.
Ja, precis.
Eller hur? Bra, och det är ju våra frågeställningar idag. Hur blir man årets kontor? Och den andra frågeställningen är, vad är skillnaden mellan ledarskap och chefskap?
Mm. Det skulle vi kunna bena ut lite.
Ja, och jag tycker vi börjar. Du vet ju Albin vilken vi kommer börja med. Den alla vill sätta tänden i. Ettan, ja. Precis. Hur blir man årets kontor? Efter att ha lärt känna branschen i 3 års tid så har vi äntligen startat ett callcenter. Ett callcenter där vi ska boka kvalitativa möten till mäklarbranschen. Vill du ha mer info om det här sitter du på hemsidan eller hannes@zelda.se. Nu tycker jag vi fortsätter med podden.
Ja, förenklat kan man väl säga att man behöver se på lite andra ögon än vad andra gör.
Mm-hmm. På vilket sätt?
Om vi liksom försöker förenkla det. Om man gör någonting annorlunda så får man ett annorlunda resultat.
Ja, det är en bra... Ja, det förstår jag resonemanget.
Och som kontor är det ju likadant. För om alla gör likadant så kan ju inte alla vinna årets kontor.
Nej.
Utan det som liksom särskiljer, det är ju det som faktiskt gör skillnaden.
Ja. Och vad är skillnaden då? Vad är det ni har gjort annorlunda?
Steg 1, vi har börjat investera i både personal och utbildningar och kunder långsiktigt, inte kortsiktigt.
Okej, när du säger investera i personal, vad menar du då?
Det är allt från både utbildningar till hur ofta vi säljtränar, till hur mycket stöd vi ger i form av kontorsstöd så att man får en liksom mer fokuserad arbetsroll och så vidare.
Så säljträning är en del att liksom utveckla sin personal
100%.
Genom kompetens då?
Absolut.
Okej, och vem håller de här utbildningarna?
Ja, ungefär hälften av passen jag själv, då jag brinner för frågan. Och sen har vi också en externa som kommer in också mycket inom fastighetsbyrån. Vi är ändå nästan 2000 fantastiska människor. Liksom. Det finns mycket att hämta.
Så mycket säljträning och liksom investera det i sin personal. Och sen sa du också att liksom att säljstöd.
Ja.
Vad menar du med det då?
Jo, men även liksom om mäklaren är fantastiskt duktig så någonstans finns det bara 24 timmar på dygn.
Mm.
Och för att leverera en kvalitet ut mot kund så är det vissa saker som man behöver lägga jättemycket tid på som du kanske gör affär på om 3-5 år.
Mm.
Och då blir det svårt någonstans att balansera den här tiden. För man kan hypotetiskt jobba ihjäl sig som mäklare om man inte balanserar det rätt. Och här kan vi som kontor ta ett ansvar för vissa moment.
Och där vilka momenten då?
Men det kan vara allt från liksom service till kund för och efter vissa delar i affären.
Aha. Vem gör den då?
Där har vi säljstöd som vi kallar det.
Det är det är ett säljstöd. En kundvårdsavdelning
det,
typ?
Eller? Exakt vad det är, en kundvårdsavdelning.
Som sitter sköter. De in-house här hos dig eller är det någonting som är centralt hos, det är väl inte centralt hos byrån?
De sitter in-house så vi har dem här och de säljtränar också varje vecka och vi utvecklas varje vecka. Vi särskiljer liksom inte någon från någon annan.
Så ni frigör egentligen tid åt mäklarna?
För att dedikera den än mer på de mest avgörande momenten för mäklarna.
Jag fattar. Ja, men absolut. Det är väl väldigt rimligt. Är du med? Ja. Det är säljstöd och sen kontorstöd. Vad mer gör den annorlunda då?
Primärt skulle jag säga kanske fokus på kunden. Ibland i vår bransch är man så mån om att stänga affärer.
Mm-hmm.
Att man glömmer bort att affär som stängs är egentligen bara två kunder som möts.
Ja, det är det.
Så fokuset bör ju egentligen vara att ta hand om kund.
Ja, och hur tar man hand om en kund?
Primärt är det tillgänglighet och vara lyhörd och höra vad de egentligen är ute efter.
Okej. Okay. Och men det här är alltså liksom, det här är någonting, det är försäljning.
Ja, absolut. Det är därför vi säljtränar så ofta.
Ja, jag fattar. Men alltså, men vad menar du med att alltså, liksom, hur kan man märka att ni skiljer från andra då på det sättet? Förutom att ni svarar hela tiden då.
Ja, alltså vi svarar hela tiden en sak. Men om du kan göra en kundresa, en kundupplevelse så fantastisk att när de till exempel köper av någon annan än oss, så ringer de oss och säger tack för att vi fick köpa. Och så ber de oss komma förbi och säga hej i deras nya hem. Men de har inte ens gjort affärer med oss. Och då har vi gjort den kundresan så annorlunda och så fin i förhållande
till
andra.
Vad är den kundresan då?
Primärt som sagt, fokus på deras behov när de behöver det. Ibland har vi som förmåga att titta på att bara stänga affärer. Ja. Men i vissa stunder är det inte det. Det kan vara en sån enkel sak som att vi behöver hjälpa dem med deras finansiering. Det är prio ett i den resan. Mm-hmm. De ska hitta nytt. Eller de har lite problem med juridiken. Ja, men min far gick bort, hur gör vi nu? Ja, men då har vi jurister som hjälper till med de delarna och så vidare.
Inte typ så här bara, vi fotar upp den här nu och så lägger vi ut den. Och så tar vi tempen så ska vi se till att vi får maximalt betalt.
Standard.
Ja, det är väl standard.
Det är ju standard.
Exakt, men inte lyssna på vad kunden verkligen vill ha.
För om man nu ska sälja sin bostad så tycker jag att ibland att man fintar bort sig själv. Så, ja, men de ska sälja. Jo, de ska sälja, men varför ska de sälja?
Mm-hmm.
Vad är grundbehovet till försäljningen? Om de vill ha bra betalt, varför ska de ha bra betalt? Mm. Vad är syftet med det för dem? Och när man tittar på det här så märker man att jo, de vill ju oftast ha bra betalt för att de ska ha råd att köpa.
Mm.
Så huvudbehovet är ju för fan inte ens att sälja, utan det är ju att köpa.
Ja, framförallt i den här marknaden, när utbudet är så lågt så blir det en högre efterfrågan.
Ja, exakt.
Ja, och ett starkare behov att köpa nytt.
Ja, exakt.
Men gillar mäklarna det då? Att alla konsumenter vill köpa för de säljer?
Alltså helt ärligt, långsiktigt ja.
Ja, långsiktigt ja. Men det är inte långsiktigt att tänka att man ska stänga affären.
Nej.
Det är kortsiktigt.
Så den, i alla fall på mina kontor med det fantastiska gäng vi är så är det en icke-fråga.
Mm.
Men jag kan förstå att det i vissa fall liksom blir en frustration kring det. Men då är det i min värld lite kort perspektiv på hela affären.
Mm. Okej, men investera i personalen. Mm. Det är väldigt viktigt. Vi fokuserar också på kunden, lyssna på vad är deras behov, varför ska de sälja, vad är det som är viktigt här, skapa den här kundresan så att den blir återkommande. Mer då?
Sen tycker jag själv bara effektiva strukturer. Vi måste våga se hur andra branscher gör, vi måste våga utmana gamla vanor egentligen.
Exakt.
Och se liksom, hur kan vi effektivisera processerna, vissa delar ska digitaliseras, gör det då. Och vissa saker har vi högre värde om vi gör på ett annat sätt, men gör det då.
Vilka saker har digitaliserats då senaste tiden?
Alltså pandemin har skyndat på processerna egentligen. Och vissa saker har fått liv igen så att säga. För det är så roligt att höra när folk säger, ja, digitala visningar. Jo, men 2008 när ingen kom på visningen, då skickade vi massor med digitala visningar till kunder.
Mm-hmm.
För att ens få dem till visningen. Mm-hmm. Det är ingenting nytt, det är något gammalt som bara kommer tillbaka.
Exakt.
Så jag ser att många saker kommer tillbaka, foton sån grej. 2008 var det värsta grejen, sen har varit borta ett tag och så kommer det tillbaka.
Uh-huh.
Och det enda jag ser nu dock är att man vill göra det som mer som andra branscher, det smittar ju av sig.
Uh-huh. Kan du ge ett exempel?
Ja, men är du van att beställa mat från Foodora så är du van med en viss återkoppling, det ska se ut på ett visst sätt när du gör bokningar och du ska få en viss liksom, information och så vidare. Ja, och då per automatik gör du det på de flesta grejerna i ditt liv och så hux flux har du kontakt med mäklare och det är helt annorlunda.
Ja.
Ja, då börjar du undra varför får jag inte samma upplevelse.
Exakt.
Här?
Varför inte samma kundupplevelse?
Ja, och det är det här man behöver titta på i helhet i branschen. Liksom. Hur kan vi säkerställa att vi är med i den här utvecklingen som alla andra också gör? Det är inte unikt utan det är bara att alla gör sin utveckling på olika sätt.
Hur har ni effektiviserat? Vad har ni gjort då? Vad har ni digitaliserat då hittills?
Alltså, förenklat kan vi säga att vi kan göra allt digitalt. Vi bara väljer att göra vissa saker fysiskt.
Vilka saker är ni gör digitalt idag då?
Ja, egentligen en stor del av liksom momentet från att vi träffar kund till den återkopplingen som vi har där. Vi har digitala livevisningar som har varit superbra under pandemin.
Digitala livevisningar?
Ja.
Var det din kamera?
Nej, alltså mäklaren har en visning live.
Aha.
Med video och svara på frågor och så vidare live.
Aha. Funkade det?
Det har funkat hur bra som helst.
Aha.
Och det är så fascinerande också. Ibland får man en fråga så här, men hur många har haft på visningen? Man bara, jo, men det kanske var 10 fysiskt. Men 242 digitalt.
Ja, den är sjuk.
Och det är återigen där igen. Liksom. Jobbar du som förr? De bara, ska folk på visningen ut på Hemnet och så vidare. Ja, det är 2022 liksom. Det är dags att göra verkligen. Lite annorlunda. Det där funkade 1901.
Jag hade 340 på visning, ja. Digitalt.
Och så kan det vara så. Jo, men hur har dagen varit? Så här, nej, men vi har visat den till 577 personer idag.
Ja, det är helt sjukt. Ja, ja, alltså, det finns ingen snack. Ingen kan säga emot digitaliseringen.
Det ändrar ju förutsättningarna helt. I slutpriset till bostaden är icke-fråga. Men absolut. Har vi visat till 4000 personer?
Ja. Men det fysiska mötet med kund är väl viktigt att det är fysiskt?
Ja, vi anser det i alla fall.
För ingen som gillar digitala möten, oavsett om det är en digital utbildning eller vad det är.
Jo, men man kan ju också vända på det. Man kan ju addera det som en krydda. Istället för att ha ett fysiskt möte och så liksom blir det inte så mycket mer. Tänk att kunna ha ett fysiskt möte och addera många digitala. Liksom addera,
ja, men det kan man göra. Man kan ha ett fysiskt möte, sen kan man ha digitala uppföljningar. Exakt. Det är fine, men så, det första ska ju vara fysiskt.
Så att vi anser att det är ett bra komplement till vårt jobb. Men
bra inte, komplement.
Men inget som än så länge har tagit över. Och är det fallet, ja men taget, om kundbehovet är det. Men det är väl inget konstigt.
Men har ni, när du pratar om effektiviserade processer, är det så att ni, alltså, vad menar du med det?
Jo, men en sån enkel sak som hur vi till exempel in-house jobbar med processer. Ah. För många gånger så är det att man lägger mycket tid på kanske inte det som är direkt avgörande för en affär.
Nej.
Utan sätta till fokuset exempel. På de delarna. Men en sån enkel sak som på vissa ställen så är det att man ska göra en viss admin-process som vi liksom behöver göra rent liksom enligt fastighetsmäklarlagen.
Uh-huh.
Kan man effektivisera dem? Har vi system som kan effektivisera dem och så vidare?
Vad är det för admin? Exempel.
Jo, men en sån enkel sak som efter kontraktsskrivningen, en viss liksom formell procedur, ansökan om medlemskap.
Aha, det, såna
alla sådana grejer.
Såna, liksom. Effektivisera sådana processer.
Ja, absolut.
Ja. Varför vill man effektivisera de processerna?
Jo, men på sätt och vis så frigör ju vi tid där vi faktiskt kan göra
tid, ja.
För det som kunden tycker är viktigt.
Ja, för det är så roligt att du säger det. För många gånger som jag frågar mäklare generellt sett, vad är största utmaning? Och då är det många som är högpresterande. Som säger så här, tiden räcker inte till.
Mm. Där börjar jag också med att säga att 24 timmar på dygn har vi allihopa. Det handlar om vad vi får ut av det.
Exakt.
Och i en bransch med mycket extroverta människor och för den är också känslomässiga människor. Men, och då blir det per automatik att man har ett visst beteende som man jobbar efter.
Ja.
Kan man liksom addera då vad jag anser är ganska effektiva rutiner kopplat till det så händer det väldigt mycket.
Jag håller med. Investera i sin personal, både säljstöd och säljutveckling. Vi effektiviserar processer helt och hållet. Och sen hade vi en tredje.
Och jag tycker också att en uthållighet. Ja. För ibland gör man en sak och så testar man inte vet jag, för vissa kan ju en månad vara lång tid. Men för mig tycker jag ett år är ganska kort tid.
Ja.
Och så ser man inte effekten av det och så hux flux man byta igen. Men man har ju inte gjort det helhjärtat hela vägen då.
Nej.
Utan man behöver vara uthållig och fortsätta göra rätt grejer tillräckligt
många
länge.
Många kastar in handduken för tidigt.
Kastar in eller för den delen inte orkar hålla på.
Ja, inte orkar.
Ja, det är inte roligt längre. När vi gjort
det
ett år, det funkar
kasta
inte.
In. Handduken.
Ja,
jag
försöker bara lägga lite snällare ord på det.
Men ja, vad fan. Jag hade en mäklare förra veckan som jag snackade med. Hon hade jobbat i 3 år. Jag kallade henne för rookie. Det är man väl. Efter 3 år är man väl fortfarande inte rookie.
Om du frågar mig som har varit med i 14 år, absolut är man en rookie.
Ja, du är man fortfarande rookie. Men, det har varit igång i 3 år. Jag är stor rookie fortfarande. Är du med? Man har inte varit med om någonting hittills.
Och dessutom så som marknaden är tycker jag också är sunt att ta med. Liksom. 3 åren som har gått har ju varit smekmånad.
Ja, verkligen.
Sen jag började har vi aldrig haft så bra förutsättningar för att göra så smidiga affärer som det där är.
Nej, alltså det är ju verkligen, det jag pratade med Niklas Tavitti på Notar i Liljeholmen. Han sa det, han bara, alltså marknaden är ju liksom helt avgörande. Alltså han bara, det är väldigt tacksam marknad. Och då är det väldigt, då kan det vara väldigt lättare att göra bra resultat.
Så är det ju, så är det. Och jag blir också fascinerad av att har man haft det tufft nu? Oj, hur har ni tänkt sköta det när det faktiskt blir en normal marknad?
Kommer det bli en normal marknad då?
Ja, jag hoppas det.
Hoppas du det? Ja. Varför hoppas du det? Det här måste ju vara liksom guldåren för dig.
Nej, vi gör nästan lika många affärer alltid. Jag tror att man bara behöver ha fokus återigen på vad som egentligen är viktigt för kund.
Ja.
För om marknaden går ner, det är ingenting dåligt för kund.
Nej, varför? Jo, det är det väl.
Nej,
det här är väl en bra marknad för en kund?
Nej,
det här är ju säljarens marknad.
Ja, ja. Vad ska säljaren göra sen då?
Köpa.
Exakt.
Man köper och säljer på samma marknad.
Exakt. Så ja. Hypotetiskt, den som kommer ur vinnare, vem blir det egentligen? För okej, du fick 2 miljoner mer när du sålde nu kontra för 5 år sedan. Grattis. Men när du köper kostar 4 miljoner mer.
Jo, men du kan ju fortfarande, men tänk om man gör så här då. Tänk om man säljer precis innan dippen då?
Ja.
Och sen köper man på en lägre marknad.
I en förändringsmarknad, precis i dippen, precis som på börsen,
men
det är tufft.
Ja,
det är minoritet.
Men det är väldigt liten sannolikhet.
Det är minoritet. Ja, majoriteten precis. Uppskattar det andra mer.
Jag håller med. Med långsiktigheten, varför tror du folk kastar in handduken för tidigt då?
Jag tror att man behöver stöd. Jag tror att man behöver förstå affären hela vägen. Mm-hmm. Sen får vi också komma ihåg återigen då, att vi är ett gäng mer i branschen. För majoriteten extroverta människor som generellt sett har lite snabbare bråttom till andra delar så att säga.
Ja, visst.
Tittar du med, pratar du med forskare, alltså, de kan ju liksom hålla på med en sak i 22 år.
Ja.
Skulle man förklara det för våran bransch? Ja, men nu gör vi den här grejen i 22 år så utvärderar vi det. Ja. Det finns ju inte. Vissa Nej. Tycker att 3 månader är lång tid.
Liksom. 3 månader är lång tid, ja. En månad lång tid.
Så det är också en beteendeprofil som liksom sprider sig i branschen. Och ja, blir så klart.
Men tror, det måste ju också vara liksom bristande på kontoren i form av ledarskap, i form av förväntningar och så vidare.
Ja, men många ledare eller de som har fått en ledarroll har ju gått från att antingen har varit mäklare eller är fortfarande mäklare. Och börjar man liksom titta på det så är det alltså en individ som inte har läst någonting om ledarskap. Heller ej har jobbat som ledare i kanske 10-12 år eller någonting. Liksom kommer med den erfarenheten in. Då blir det ju svårt att kunna förbereda en organisation 10 år fram om man inte liksom har satt ner den fokus och energi som behövs för det.
Nej. Och sen det är svårt.
Ja, det är klart det.
Det är verkligen.
Ja, jag hade det själv, herregud. Jag gick ifrån att vara vad jag tyckte var en fantastiskt duktig mäklare med jättegott självförtroende hela den här biten. Började med ledarskapet. Jävlar vad många fel jag gjorde facit i hand.
Mm. Jag
gjorde nog alla fel. Det är också ett rekord att ha liksom.
Ja, det är bra att göra alla fel. Då har man ju lärt sig alla de felen.
Och fördelen är att sen har jag läst mer om ledarskap idag än vad jag gjort inom mäkleri. Jag har markant många fler år i utbildning i det idag.
Aha.
För det är min specifika roll som ledare att bemästra det.
Ja, verkligen. Det är det du ska vara bra på nu. Du ska inte vara bra på att sälja bostäder.
Och göra det uthålligt i flera år. Ja. Inte nu gick jag en kurs, nu kan jag ledarskap. Det är inte så det funkar.
Nej, exakt. Det måste vara något som är konstant. Yep. Kontinuerligt. Bra, vi har sagt 4 bra grejer. Har vi något mer som har gjort att ni är
100% rätt människor på rätt plats?
Jag väntade på att du skulle säga det.
Och bra. Där har jag fantastiska partners i Vasastan. Vi har haft äran att jobba upp länge och liksom skapa en kultur som gör att vi har rätt värdegrunder, rätt fokus och att vi gör det tillsammans. Och jag har precis tagit steget på Kungsholm och jag ser fram emot att liksom göra det med fler rätt människor på rätt plats.
Och hur tänker du vid rekrytering av ny mäklare, säger vi?
Primärt skulle jag kolla på de grejerna som inte normalt sett syns på ett CV. Idag har ju alla lärt sig vad copy-paste är. Det märks ju också när man läser CV:na.
Ja.
Och sen har ju också alla lärt sig att man ska på något sätt säga att man gillar att sälja mycket eller vad det är för någonting. Liksom.
Gillar försäljning.
Ja, det är alltså standard. Jag kanske gör, inte vet jag, över 100 intervjuer per år. Liksom. Och 99,9 är ju väldigt, väldigt, väldigt lika liksom. Utan det mest är frågan som jag intresserar mig av, det är ju varför. Jag gillar försäljning, jag gillar det. Okej, varför? Exakt. Vad är syftet med det här? Liksom? Och börjar man se vilka drivkrafter individerna har, då tycker jag då blir det intressant. Så människor med rätt drivkraft, och då handlar det i min värld inte om ettor och nollor och pengar och allt det där som branschen ibland liksom.
Ja, nej, missar. Pengar är ingen drivkraft. Det är ett resultat.
Det är exakt, det är det här som är grejen. Och det
du har ju sett Simon Sinek.
Ja, det har jag gjort.
Ja. Ja. Så, det blir två.
Jag tycker att många fintar bort sig själva i branschen.
Ja,
men det är
definitivt. Och då blir det kortsiktigt.
Då blir det kortsiktigt.
Vad kostar en felrekrytering?
Ja, det är väl egentligen det dyraste vi kan göra, tycker jag.
Men vad skulle vara till uppskattvis kostar? Tror du det kostar 500 000?
Alltså, det gör det säkert. Men för mig tycker jag det finns alltså, större skador än pengarna.
De mjuka alltså, värdena.
Som ledare, vad har jag visat att jag är om jag tar in folk och de inte är rätt?
Ja, exakt.
Det är ju faktiskt egentligen en kvittens på mitt ledarskap.
Ja.
Om jag tar in individer som inte lyckas, eller för den delen individer som säljer för mycket för snabbt så de inte kan ta hand om kunder eller inte kan ta hand om sin relation hemma.
Exakt.
Ja, men då har ju jag som ledare misslyckats.
Ja. Det är svårt med rekrytering, kan jag tänka mig.
Ja, alltså både ja och nej. Börjar man få hum om vad det handlar om så blir det ju precis som allt annat. Blir
men
du duktig
tar ju
på
tid
det.
Att hitta bra.
Oja.
Det är det som är svårt.
Oja. Och de ska man ju ta hand om.
Ja, exakt. Så de ska man förvalta.
Ja, exakt.
Hur många mäklare är ni då? Du sa det förut, det var 10 här.
10 i Vasastan och så är vi 8 på Kungsholmen. Men nu ska vi addera ytterligare en växel i Hagastan. Så det ska bli
hur många blir ni där då?
Det kommer bli 5 mäklare över tid, vi är inte det än.
Okej, okay. Spännande. Ja, absolut, rekrytering på rätt plats. Vad tycker du folk, alltså det, som det är ändå många studenter som lyssnar på den här podden. Vad tycker du att de ska skriva in i sina CV idag? Eller vad tycker de ska få fram?
Jag tycker att innan du skickar ditt CV...
Ja.
Fråga dig själv, vad är det jag egentligen vill få ut av mitt mäkleri? Vill jag vara på en plats som tar hand om mig långsiktigt, satsar långsiktigt? Vill jag vara på ett kontor som liksom ser affären längre än fram till kontrakt eller tillträde? Och vill jag ha en ledare som faktiskt är villig att investera tid på mig? För många gånger kommer jag till ett kontor där kanske ledaren till och med är den som säljer mest. Det betyder att den som har minst tid på kontoret är den som säljer mest. Så exakt. Den som har minst tid är den som ska sätta mest tid på de nya. Så det är en ekvation som inte ens går ihop.
Nej. Och det känns ju som vi hoppar in på nästa fråga direkt då, va?
Varsågod.
Nu har vi på Zelda startat en utmanare till mäklaroffärter och hitta mäklare. En utmanare som heter ditthem.se. Så om du vill ta emot varma leads från oss så ska du gå in på ditthem.se och registrera dig. Så skickar vi ut varma leads. Varma leads där det är fylliga kommentarer så du vet exakt vad du köper innan du köper det. Regga dig på ditthem.se.
Vad är skillnaden på ledarskap och chefmannaskap då? För det är väl det vi pratar om just nu bland annat.
Det är bland annat det.
Vad är den största skillnaden då?
Största skillnaden är att en chef ger order som ska verkställas.
Okay.
Och många gånger tycker man så här, det var bra, han eller hon eller hen sa ifrån eller var tydlig och så vidare. Mm-hmm. Och så finns en sån här gammal vana med att så ska det vara. Ja, och vissa branscher kanske det funkar. Men om man ska funka långsiktigt så ska du aldrig få någon att göra något för att de måste.
Nej. Det är,
utan det ska ju bygga på vill.
Ja, för att man vill göra det.
Ja. Och då är det så här, ja, jag måste ha en chef som säger det här till mig. Nej, men redan där har du nog inte förstått vad en ledare är.
Ja, exakt.
Det är ju precis därför du förmodligen brottas med din arbetsplats.
Jag måste ha en piska.
Exakt. Utan låt oss ta reda på, vad är dina drivkrafter? Hur kan vi få motivationen att gå efter det och så vidare?
Så att en chef säger, ger order och liksom att så här, man måste göra det här. Medan en ledare då...
Skapar vilja. Ja.
Och hur gör man det?
Ta reda på vad det är för drivkrafter i individen och kopplar det till de målen som vi har. Och per automatik får man motivation.
Ja.
En sån enkel sak som att vi tar ett praktiskt exempel.
Ja, kör.
Om vi ska ses och säga, det är bra, klockan 03.00 går vi upp, 04.00 då ska vi en övning, jag går ut tillsammans.
Aha.
Men när natten börjar komma tänker man sig, shit, fan, det där ser jag nog inte så mycket fram emot. Det där kommer att bli jobbigt. Jag vill inte vakna. 03.00 ringer klockan och man känner att man är som näve grus i ögonen.
Uh-huh.
Jag vill verkligen inte gå upp. Jag är så trött och när Filip är galen. Liksom.
Visst.
Samma sak, ett annat case.
Uh-huh.
03.00 ställer vi klockan. 04.00 ses vi på Arlanda. Vi ska till Hawaii tillsammans.
Uh-huh.
Helt plötsligt har du svårt att sova för att du är så jävla laddad. Det är liksom resfeber vi pratar om.
Visst.
Klockan är 03.00, du går upp, du är pigg.
Visst.
Eller?
Ah.
Så det är inte timmarnas sömn, utan det är ju vilka drivkrafter och motivation är det bakom anledningen så du
väldigt
vaknar.
Bra exempel faktiskt, jag förstod den.
Och det är ju det här som är viktigt att få fram i alla led i vår bransch, men också tycker jag då per kontor och per arbetsuppgift och roller på företaget.
Att hitta sina anställds drivkrafter och sen så koppla det till målsättningen.
Målsättningen och då per automatik och arbetsuppgifter och de är kopplade till det.
Men hur, kan du ge ett exempel på en drivkraft? Alltså det är skitsvårt.
Jo, men det kan vi göra. Men till exempel om vi tar vissa som kanske brinner för att ta hand om kund. Och det önskar jag att det var mer sådana människor i vår bransch.
Mm.
Om det fanns den drivkraften. Att man är liksom omhändertagande.
Mm-hmm.
Och per automatik är det vissa saker du behöver göra för att kunden ska känna sig omhändertagen. Även om du känner att arbetsuppgiften kanske inte var det härligaste.
Mm.
Och om man nu förklarar värdet av det tillräckligt bra. De ser effekten av det tillräckligt bra. Men vänta nu, om jag bara gör de här grejerna. Då har jag supernöjda säljare.
Ja.
Och det är ju egentligen vad jag vill. Mm. Och per automatik då så känner man att göra de här samtalen, har de här möten eller vad det nu kan vara för något. Det blir ganska lätt att göra.
Mm.
För man ser att det är värt det. Det går i linje med vad jag står för. Och dessutom vet att resultatet blir det här.
Exakt. Ja, jag fattar. Men den största bekräftelsen i branschen måste väl vara bekräftelse?
Ja, bekräftelse.
Det måste vara den största drivkraften.
Ja, för många är det i alla fall det. Och det är ju snudd på liksom, på vissa håll narcissistnivå på saker och ting.
Men vadå, man måste väl inte, man kan väl ha fler, man kan väl säga, visst jag kan ha... Alltså en drivkraft som är bekräftelse. Det drivs av. Men det drivs också av till exempel de händertagande av.
Absolut.
Så man kan ha fler olika drivkrafter.
Självklart. Och det blir perfekt. För då är det ännu fler anledningar att göra vissa saker. För du kan ju få dubbla effekter av en arbetsuppgift. Liksom. Du kan både få uppmärksamheten och att kunden blir nöjd.
Använder du någonting av Tony Robbins?
Rätt mycket det också. Så jag har läst och sett det mesta. Så att jag, jo, absolut. Tony Robbins är en
du har gjort det i många år. Så att du vet det mesta.
Ja, det vet du tusan. Jag utbildar mig fortfarande i samma takt. Jag har inte minskat ner.
Nej, det är bra. Intressant. Men okej, det är skillnaden på chef och ledarskap.
Mm.
Men den här frågan då som handlar om just så här. Är det sunt att franchisetagare idag mäklar i den månen när de har ett sånt stort personalansvar?
Alltså det finns säkert kontorområden där det är aktuellt att göra det.
Ja.
Där det liksom,
det är en annan fall. Man måste säga att jag måste göra det för att få in pengarna.
Exakt.
Fast då kommer det ju alltid bli så här. Då kommer man göra det konstant då.
Jo, men jag kan tänka mig också. Det finns ju faktiskt orter och områden där du... där det är liksom två personer som kommer att behöva
jo, bemanna. Jo, men jag menar i snitt, alltså snittkontoret i Sverige är väl 4 mäklare och franchisetagare.
Ja,
5 mäklare och franchisetagare. Ja, och vissa ibland så behöver man kanske då starta upp och då kanske man måste mäkla som franchisetagare. Men vi vet ju också om att många franchisetagare idag mäklar också för att tjäna pengar. Är det hur?
Absolut.
Men då förlorar de ju pengar på sin personal för de lägger ingen tid på dem. Så är det sunt?
Frågar du mig så är enda framgångsrika sättet att göra på det blir dedikerad ledare till ditt gäng.
Ja, exakt. Säga nej till sina affärer eller skicka vidare sina affärer.
Det handlar ju inte längre om att jag ska göra affärer. Redan där har du ju själv fel drivkraft bakom ditt ledarskap. Det handlar om att de ska göra fler affärer.
Mm.
Att mitt de ska gäng göra... ska ju göra massor med affärer.
Mm. Precis. Men varför tror du fortfarande många franchisetagare fortsätter mäkla på det här sättet?
Det finns ju rätt härliga kickar i det. Det är väl klart som tusan, jag saknar det ibland.
Liksom. Ja.
En säljare säger, gud vad duktig du var. Och det var någon som sa, gud vad härligt. Och någon ringer och rekommenderar. Och så blir det också bra till plånboken. Och det finns ju många härliga kickar i det.
Hur kan inte HK då vara mer alltså liksom så här, mån? För de är så jäkla sugna på att rekrytera franchisetagare hela tiden. Har de ett sånt tänk då?
Absolut.
Har de det?
Absolut.
Nu kan du bara prata för fastighetsbyrån.
Jag pratar bara för fastighetsbyrån. Exakt. Men det finns ju också en anledning till varför just till exempel vi blir årets kontor och de andra som har blivit årets kontor har blivit det.
Ah.
Alla driver ju bolagen på ett visst sätt. Så det är, vi har ju en linje på hur vi ska göra det här.
Ah.
Och jag står bakom den till 100%. Kanske också därför jag blev årets kontor.
Ja, ah. Okej. Okay. Spännande. Nu kommer skrivan på där igång. Okej. Okay. Ja, ah, men spännande. Mer då? Ledarskap.
Ledarskap. Sen tycker jag också att man också ska komma ihåg att det är ett gäng som man hänger med.
Okej.
Okay. Alltså bry dig om ditt gäng.
Ja, på vilket sätt? Personalvård eller?
Personalvård och vara en del av det.
Ja.
I min värld så blir det ju oftast att en så kallad chef har liksom sin agenda, sina grejer och sen har man ett gäng som liksom står kanske någon annanstans.
Okay.
Utan att man ser det som ett vi.
Aha. Och på vilket sätt kan man göra det? På vilket sätt kan man märka det då?
Ja, jag tycker generellt sett bara du kliver in på ett kontor så kan du märka vilken enorm skillnad det är i energi och hur man hjälps åt och så vidare.
Okay.
Sen pandemin har lagt sig så absolut då kan man addera lite fysiska aktiviteter såklart, man kan göra såklart, ihop och
såklart,
så vidare.
Såklart, okej, får de känslan? Är det en vi-känsla?
101%.
Det är det.
Och jag känner exakt likadant.
Ja, kul.
Okay. Och dagen jag inte gör det, då behöver vi göra förändring.
Ja.
Det är så.
Men det har ju funkat... 2 gånger i alla fall.
Ja.
Det har blivit årskontor 2 gånger.
Stämmer bra.
Det har nu funkat i alla dessa år, annars har ni inte lyckats med det ni har gjort. Hör du, Filip, tack för att du har svar på tal. Och jag har 2 frågor till dig nu.
Varsågod.
Snabba. Är du med?
Kör.
Våra fantastiska mäklare har ju verkligen svar på tal. Men vill du också lära dig mer om hur man drar igång budgivningar, eller hur man gör ett intag, hur man bokar möten? Då ska du precis som många andra skaffa ditt gratisinlogg till Zeldas plattform redan idag. Och det skaffar du på zelda.se. Vi ses där! Tips till studenter.
Se till att komma till en arbetsplats som verkligen satsar långsiktigt och vågar investera i dig i tid och resurser.
Okej. Okay. Det var konkret och så. Ja, spot on. Och vem vill höra podden?
Sorry?
Vem vill höra i podden?
Jag skulle jättegärna vilja höra individer som har lyckats långsiktigt över tid.
Har du något tips?
Ja, det tycker jag faktiskt att jag kan ha.
Ja, kör.
Jag tycker att bland annat en av mina partners här i Vasastan.
Vad heter han?
Robert Ljungström.
Yes, Robert Ljungström som har på sig en Gryffindor-slips vet jag på sin bild.
Det stämmer nog säkert.
Ja, visst.
Det är ett bra alternativ. Sen har vi Andreas Ångström som har jobbat på olika marknader, jobbat lika länge som jag i branschen.
Aha.
Vart med i både dippar upp och ner i blåser vänster höger och fått det att funka jättebra över tid.
Aha, vad jobbar han då?
Han jobbar fastighetsbyrån Vasastan också.
Aha, då sa du 2 bägge från dig.
Jajamensan, jag är väldigt party. Så nummer 3, Anna Johansson som faktiskt på kort tid levererade och gör det fortfarande. I love it.
Och
i min tid är kort tid 5-6 år.
Så är hon på ditt kontor också då?
Jajamensan.
Men nu har du sagt 3, nu får du se någon utanför kontoret.
Sen
för Robert är intressant.
Sen tycker jag en intressant person att prata med heter Tobias Green eller Gren från fastighetsbyrån Karlstad.
Aha, byrån Karlstad alltså.
Han är ledare ute i fingerspetsen. Han har aldrig mäklat och blivit årets kontor och årets ledare.
Aha, Tobias Green.
Jajamensan.
Ja,
där har ni
varför
en
inte?
Väldigt bra person att lyssna på.
Ja, här har vi i alla fall några avsnitt. Hörru du, Filip, tusen tack för det här. Det var grymt.
Tack så mycket.
Nu kör vi.